Da-na-na-na-na.
Är det något vi behöver säga innan vi drar igång? off air. Nej, vi kör va?
Ja.
Hej och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets Game of Thrones-podd, där jag, Magnus Edlund, snackar Game of Thrones tillsammans med rockjournalisten Marcus Larsson och nöjesredaktören Sandra Weibro. Hej!
Tja!
Tja!
Välkomna!
Ja, tack!
Vi har ju börjat självmordsprojektet Den stora omtittningen.
Ja.
Där vi avsnitt för avsnitt ser om Game of Thrones från säsong 1 och framåt. Med målet att vara klara någon gång innan säsong 7 har premiär i sommar. Eller sen våren. Vid det här laget har vi kommit till avsnitt 3. Och vi kommer faktiskt göra så i det här avsnittet att vi pratar om två avsnitt. Både både avsnitt 3 och 4. Lord Snow samt Cripples, Bastards and Broken Things i säsong 1.
Vi bryter ny mark helt enkelt.
Precis, skakar om, rör om i grytan etc.
Exakt.
Ja, men det här är ju många anledningar. Dels är det rent så här, schematekniskt skulle vi inte hinna göra ett avsnitt av varje Game of Thrones-avsnitt.
Nej,
för att det finns inte så många veckor kvar och så mycket tid och etc. Vi jobbar ju med kniven mot strupen här på Aftonbladet. Sen är det ju också så att vissa avsnitt hör ihop ganska mycket bra. Alltså, de kan påbörja en båge i ett avsnitt och avsluta den andra. Eller tematiskt hör ihop eller liknande.
De här två avsnitten är så lika så jag har, även om jag har kollat dem flera gånger, så har jag svårt att dra isär dem. Ja. Jag kommer behöva er hjälp här för att nysta ut vad som händer i varsitt avsnitt. Och det tror jag inte är ensam om.
Nej, det är faktiskt, de smälter ihop lite i huvudet på en.
Man kan säga att det är rätt många karaktärer som presenteras här.
Verkligen. Men innan vi går in på det så tänkte jag bara säga att man kan höra av sig till oss och kommentera och älska oss eller hata oss eller mansplaina oss eller vad fan man känner för. Man kan till exempel hashtagga i sociala medier på Tronspelet, så kommer vi se det förr eller senare. Man kan även ringa vår jourtelefon som är en helt sinnessjuk grej. Alltså ni ungdomar kanske inte riktigt vet att telefoner även har en ringfunktion. Och inte bara Snapchat och sånt där. Men man kan ringa telefonnummer 08 725 23 57 och prata in sitt meddelande. Kanske vill man dela med sig av en teori, någon galenskap, något man tänkt på. Eller bara spy ut sitt hat mot till exempel Marcus Larsson. Så kan det gå. Man kan även mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se. Och det har Daniel gjort sen vi spelade in senast. Mm. Kul att ni är tillbaka, skriver han. Mm, tack, tack. Jag vet inte om det bara är jag som är trög, men jag får inte riktigt ihop jag får inte riktigt ihop prologen i första avsnittet. Han syftade alltså på White Walkers, Night Watch-grejer och sådär. Mm. Night Watch letar efter sina kompisar på norra sidan av muren. Hur hamnar killen med spruckna läppar sedan utanför Winterfell? Det är då den som överlevde och rymde. Då måste han ju tagit sig över muren eller runt eller genom någon av posterna som finns i muren. Eller finns det redan White Walkers söder om muren?
Ja, Magnus. Vad säger du?
Nej, det finns ju ingen White Walkers söder om muren.
Det går ju inte.
De är ju uppenbart långt norrut. I vinter och skit.
Men hur har han då kommit förbi muren?
Så det görs ju en stor poäng av att muren är så dåligt bemannad och bevakad. Och stora delar av den är öde. Och det finns massa så här fort som inte används.
Aha, så han har helt enkelt raskt smitit över muren.
Ja.
Och det är väl även en del wildling som lyckas ta sig förbi.
Precis, det är inte ovanligt att wildlings tar sig över, gör lite räder ner liksom i Winterfells territorier och snor saker. Och
så vitt vi vet, som vi har tolkat den här berättelsen, är att han har helt enkelt klättrat över muren.
Ja.
så enkelt svar var det på det.
Eller den där tunneln.
Tunneln som man kommer se om några säsonger.
Ja, okej. Men den är ju för fan med bevakad åtminstone.
Men det är väl, för att citera Mora Träsk, man kan inte gå över den, man kan inte gå under den. Man måste gå igenom den.
Ja,
eller hur den gamla dängan går.
Ja. Men vi är överens om att det finns tyvärr inga White Walkers söder om muren.
Tyvärr inte.
Nej, det är väl jag som ska sörja det faktumet.
Absolut.
Jag hoppas Night King vinner.
Snark. Ja, ska vi gå vidare?
Yes.
Vi börjar och försöka nysta i de här två avsnitten, Lord Snow och Cripples Bastard and Broken Things. Du var inne lite på det här, Sandra, att det är väldigt många personer som introduceras i de här avsnitten. Det är det. Det är jättemånga.
Har du den definitiva listan på?
Inte den definitiva listan, för det jag har ett jobb att sköta också. Jag har inte sitta på Wikipedia hela dagen. Nej, men det är typ alla i King's Landing, så med Littlefinger och Varys och Renly och Maester Pycelle och liksom hela Kingsguard. Det är en hel del personer. Sen har vi ju även hela gänget uppe på muren som Jon Snow träffar med Alistair Thorne och vad heter den där? alla som Jon Snow kommer bli vän slash rivaler med där uppe.
Och sen är det Theon och det är Hodor och det är allt möjligt.
Theon, Hodor, Gendry. Sam kommer in. Han kommer vi prata lite mer om senare,
ja,
tror jag.
Ja, prata om Sam lite senare, ja.
Och nere i King's Landing har vi ju också figurer som Syrio. Ni vet, Arias fäktningslärare, som det finns teorier om att han är Jaqen H'ghar. Vi har ju också redan varit inne lite på att de här två avsnitten är lite vad vi brukar kalla snack i pelar gångar avsnitt.
Ja, men det är ju precis det det är. Det är ju, det här, det är ju första gången, eftersom det är avsnitt 3 som heter Lord Snow, det är ju första gången när man tittar på Game of Thrones som det är inte liksom, det finns inga vargar, inga odöda, inget sex och ingen dör.
Det är lite sex i avsnitt 4 och
men vi pratar fortfarande om avsnitt 3. Men det blev liksom, det är ju lite det avsnittet är lite sinnebilden vad som kommer ske senare i serien. Det är som du så korrekt benämnde, Magnus, att det är så här prat i pelargångar avsnitt. Och då undrar man ju lite grann liksom, hur kunde den här serien bli så makalöst populär när tempot i vissa avsnitt är exakt noll?
Har du några tankar, Sandra?
Jag tror att det beror lite på vad det är för typ av snack i pelargångar, om vi nu ska kalla det. För här är det ändå liksom, det finns spännande konversationer och så. Det jag störde mig på lite senare, det är ju när de börjar liksom, ja, spoilervarning, vandra runt. Så man klipper från olika gäng som vandrar runt hit och dit. Här tycker jag ändå att, men det är liksom, det är klart det är lite rafflande med, jag menar, Joffrey pratar med mamma Cersei, hon ger honom rätt otäcka råd om hur man ska härska och så. Så det tycker jag ändå är liksom, det finns något kittlande i det.
Vad säger du,
relationsmässigt?
Marcus?
Jag skulle säga att det som skiljer åt Game of Thrones från många andra fantasy- och science fiction-serier är just det att de i vissa avsnitt ägnar sig åt att mer presentera karaktärer och fördjupa världen. Alltså det, redan här börjar man ju fatta det. Nu när man ser om serien så börjar man förstå hur oerhört omfattande det är. Vilket problem manusförfattarna måste ha haft att göra ett fungerande tv-avsnitt med detta fullständiga myller av karaktärer. Alltså det är ju typ 20 pers som bara svischar förbi. Och som man inser att alla kommer, man behöver hålla reda på allihopa.
Men tillräckligt många är ju intressanta ändå för att man ska vilja stanna kvar, känner jag. Ja, men typ Varys är ju väl spännande, Littlefinger, liksom, de är spännande karaktärer. Och sen också, ja, men Arya och hennes liksom, hur olik hon är, systern Sans. Alltså det finns många sådana liksom figurer, rollfigurer som mm. ändå har liksom väcker någon slags intresse.
Men man kan väl säga att de som ser den här serien för första gången ska nog vara lite, jag tycker man ska vara lite, man ska vårda sina prat i pelargångar avsnitt, i alla fall i början av serien. För sen blir det, sen så dras det ut i all evighet, och sen mot slutet av serien när de frångår romanerna väldigt mycket, då finns det inte så många sådana avsnitt mer. Eller håller ni med? Ja. Alltså det tunnas ju ut. De här hotfulla avsnitten när folk bara sitter och smackar med läpparna och interagerar. Och...
Jag håller med. I de här två avsnitten, ja, det är mycket folk som står i olika lokaler och pratar. men det jag tänkte på är att det är mycket, ja, bygger karaktärer, men de bygger också sagt upp konflikter. Mm. Som det finns ju till exempel en dialog mellan Ned och Jamie, som man märker motsättningarna där, och på andra sidan havet så eskalerar ju Daenerys och Viserys relation på ett inte så positivt sätt. Mm. Hon räddar förvisso honom från att bli strypt av en Blood Rider, men han är ju en kinkig jävel, om man säger. Så det kan jag hålla med. I det här läget så funkar det, för de introducerar karaktärer, de förtydligar konflikter, och det är ofta ganska bra dialog.
Ja,
måste jag säga. Bra,
ja,
manus liksom. I framtiden, där är det ju problemet att vi kommer i läge där folk, där det är mest så här infodumps för tittarna. Alltså det, ibland kan det vara så här, det finns ingen riktig anledning att de här två skulle sitta och snacka om det här just nu, men det finns information i det de säger som vi som sitter framför tvn måste ha för att kunna hänga med.
Mm.
Om ni förstår vad jag menar.
Absolut.
Så här bakgrundsinfo liksom som målas upp.
Men när det börjar bli lite för komplicerat.
Ja, när det är för många hus och för många... I avsnitt 3 och 4 är det ju ändå fortfarande två parter i en stor konflikt, alltså Starks och Lannisters.
Mm.
Det är de som finns liksom fortfarande i det här. Man har ingen aning om hur Daenerys passar in riktigt.
Och nej, det är fortfarande lite av en sidohistoria som, ja, puttrar på liksom för sig själv.
Verkligen. Och hon är ju liksom, man vet att hon kommer att ha anspråk på tronen, men det känns väldigt långt framåt. Vilket det visar sig vara också.
Det är väldigt, väldigt långt framåt.
Ja.
Nej, men det är också fint. Det är en annan sak, bara en detalj som man lätt glömmer, som var inne på i förra avsnittet. Det är ju det här relationen Tyrion Lannister och Jon Snow.
Mm.
Den blir ju... Deras så kallade bromance blir ju väldigt... Den blir ännu mer accentuerad i avsnitt 3 och 4, eftersom Tyrion nästan undervisar Jon Snow där uppe på i Castle Black.
Mm.
Hur han ska bete sig mot de andra stråtrövarna eller det pack som är The Night Watch.
Precis.
Och det kan vara värt, om man ser det första gången, att hålla kvar i minnet, för att det ger någonting senare.
Ja, Tyrion är mycket i fokus i de här avsnitten. Han är dels uppe på muren, sen tillbaka till Winterfell, där han gör det som jag kan se lite ödesdigra för serien, beslutet att konfrontera Theon och kalla honom för så här, men du är ju en gisslan här, du är inte en son till Starks. Theon är ju liksom, ja, son till de här hjärnöa människorna.
Ja, och varför gör han det egentligen?
Han vill nog bara psyka honom, men det här tror jag är så här, att när man har sett allt som händer, det här sätter ju griller i huvudet på Theon. Det leder till många mindre liksom underbyggda beslut för honom.
Precis, för han har väl inte riktigt, det känns inte som att han riktigt har byggt upp den ilskan förrän Tyrion kommer att liksom elda på honom.
Ja, nej, Tyrion, han är så här ganska mycket i bakgrunden. Han har väl någon scen med prostituerade, tror jag kanske. Men det är typ det.
Ja,
han är en väldigt så här sidokaraktär.
Ja, och så osympatisk är han ju också. Ja. En orm så. Men att Tyrion är han är väldigt 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 med i början av serien.
Mm.
Och de på kommentarspåren så säger ju så, om man tittar på dem, så är ju de andra skådespelarna är ju nästan förbannade på hur bra han är.
Mm.
I varje scen.
Ja, han är ju mästerlig.
Ja. Och han får ju också liksom. Men det är också märkligt, alltså här i början, det är märkligt lätt att hålla reda på. Man tror ju, som ni har sagt liksom, att det är Lannister och Starks det kommer handla om, och det gör det ju väl mycket i början. Men det finns mycket oroväckande frön som sås längs vägen.
Men ska vi gå vidare och snacka lite om King's Landing, Sandra?
Ja.
Vad fan är det som pågår där nere egentligen?
Ja, det kan man undra.
Det är en fråga vi kan ställa ganska många gånger.
Ja, precis. Men Ned Stark har ju kommit ner dit med delar av sin familj. Och, alltså, de trivs ju verkligen inte. Inte ens Sansa är ju jätteglad efter att hennes hund har blivit dödad.
Nej, hemska vargen.
Precis, exakt. Och det är liksom, allt är rätt vidrigt där, kan man säga. Dels är ju liksom, ja men, den förre kungen blev galen. Nu verkar det som att även Robert Baratheon är liksom ute och cyklar. Ja. Dels har han ju liksom gjort av med så otroligt mycket pengar, så de är i skuld till Tywin Lannister, som är pappa till Cersei och Jaime och Tyrion. Och det känns ju som att den här järntronen är lite dålig för hälsan.
Verkligen. Kung Robert, han är ju ett jävla fyllo. Han är ju bara, han sitter ju bara typ ute och jagar och dricker vin, det är det han gör.
Framförallt är det ganska obekvämt att ut och sitta på den där järntronen.
Ja.
Det kanske är meningen.
Ja, det, man kan väl, det går ju ganska dåligt för kungar oftast på den här tronen. Det finns ju, jag vet inte om det framkommer i filmen eller i tv-serien, men i böckerna är det ju att kungar, de blir liksom skurna av tronen mest hela tiden, för den är gjord av svärd, och då är tanken ju sämre kung man är, desto mer skuren blir man av den där tronen.
Ja.
Och det fanns, om jag minns rätt, typ någon som dog när de satte sig på den, så, för att den var ett svärd i vägen. Källa mitt minne, som vi vet är, inte är så bra. Nej, så det är en dåligt omen, hela den här jävla järntronen. Alltså.
Ja, och det Ned sysslar med där är ju att försöka liksom, han håller på med någon slags detektivarbete där han ska ta reda på varför John Arryn dog. Och det får han ju reda på ganska snart, mer eller mindre. Dels för att han får olika ledtrådar. Dels att John Arryns sista ord var "säden är stark".
Ja.
Vilket är rätt hårt sista.
Men vad syftar det på? "Säden är stark"?
Ja, men det syftar ju på då att
att det finns avkommor.
Exakt.
Kvar i världen och som att, kan göra anspråk på tronen.
Precis, och att Baratheons liksom ätten, att de har mörkt hår.
Precis, de har alltid mörkt hår.
Och då ser man ju på Cerseis barn att de är blonda som så här lintottar.
Mm.
Så det är dels det, och sen han hittar den här gender i smedjan.
Hunken, mycket hunkigt framställd är han ju.
Ja.
Lite sådär
som inoljad,
en inoljad sexuell fantasi står han där och bankar på olika järn.
Ja, ja. Nej, men det är ju väldigt mycket sådär. Mysteriet tätnar över hela det här John Arryn detektivarbetet.
Ja, precis. Sen kan man säga att det båda är ju lite illa, för att man står ju klart rätt tidigt att de här Starks är rätt dåliga på att spela spelet, som de brukar säga i Paradise Hotel.
Mm.
För det är ju, alltså, nej,
de är mer på spåret än Paradise Hotel Starks, kan man säga.
Ja, exakt.
Ja,
ja, men när Caitlyn kommer in där och ska smyga in i stan liksom helt hemligt, så då har ju både liksom, både Littlefinger och Varys har ju full koll liksom. Mm. För de är ju spioner på varsitt håll. Och där introducerades vi till Varys små fåglar.
Just det.
Redan då.
Och det är Littlefingers bordell.
Ja,
som kommer
precis
vara ett frekvent återkommande backdrop.
Precis. Så det är också liksom, där presenteras också lite grann av den här världen.
Ja. Nej, men det är verkligen slående hur dåliga Starks är på politik.
Mm. Det här har irriterat dig i många säsonger av den här podden.
Ja, men det är, men det är det. De är i varje fall Ned är så förblindad av liksom säg, heder och lojalitet och göra rätt och sådär.
Mm,
så han är ju bara en sittande... Är en bara måltavla.
Han... Ja, men det är ju redan i pratet där han har med Jaime Lannister i tronsalen. När Jaime ändå försöker försvara att han dödade den där galne kungen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mm. Genom att ja, men han, liksom, han mördade ju din pappa och din brorsa och ändå kan liksom inte Ned tycker att det är liksom
det var okej att hugga svärdet i ryggen på den galne kungen.
Nej, så det
är ju... ed är en ed.
Ja, han är ju väldigt fyrkantig där kan man säga.
Har du lovat något och har du lovat något och det, det finns ingen prutmån liksom.
Nej, det är väldigt väldigt stelt liksom.
Ja.
Och det går ju också igen sen, som vi kanske kommer fram, kommer komma fram till lite tidigare, vad Caitlyn gör sen på The Inn.
Just det. Mm. Det är slutscenen, cliffhangen i avsnitt 4.
Exakt.
Men innan vi tar den så kanske vi kan snacka lite om Sam som introduceras.
Ja.
I också avsnitt 4. Du hade lite tankar om det, Marcus.
Jag vet inte om de är så djuplodande tankar direkt det jag har om Sam. Men när Sam kommer in i serien så får ju Game of Thrones sitt motsvarighet till Frodo och Sam i Sagan om ringen. Alltså Sam är Sam och Frodo är då form av Jon Snow. Men det är ganska väntat att den här klumpiga Sam som ju inte alls är kapabel till att typ slå ihjäl. Vad kan han slå ihjäl? Inte ens en råtta. En fluga kanske.
Han kan ramla på en fluga.
Han är jättebra på att ramla på näsan helt enkelt. Och här så etablerar de ju det som kommer bli liksom Jon Snows förbannelse. Det vill säga han bryr sig någonstans om de svaga. Han tar ju Sam under sina vingar på något sätt för att skydda honom från den här råa miljön, penalistiska, macho-militära skitasen som finns där. Så att säga.
Sant.
Och det här är ju också liksom, varför man tar upp det också. Det man ska komma ihåg när man ser Game of Thrones så är det ju lätt att bli lite förblindad av att allt är väldigt hopplöst, att det är bara de starka som vinner. Men man märker i serien, om man märker på detaljerna, så är det ju verkligen personers öden beseglas ju väldigt mycket hur de liksom behandlar det som fjärde avsnittet heter döpt efter, det vill säga Crippled Bastards och Broken Things. Det är ju ett citat av Tyrion Lannister att han som ju är dvärg har en väldigt stor förkärlek för de som är missanpassade och de som inte passar in i världen. Så därför är ju Sam, även om man inte tror det från början, en väldigt stor nyckelfigur. Och framförallt hur Jon Snow ser på honom.
Han är ju verkligen en nyckelfigur där uppe vid väggen, muren.
Men när man ser honom första gången, hur länge trodde ni att han skulle överleva?
Nej, det kändes som, alltså du Magnus trodde, visste ju säkert, men jag trodde inte att han skulle liksom vara säkert länge. Han känns som en typisk sån figur som brukar liksom...
Som man ska ömma för.
Ja, precis.
Och sen i nästa avsnitt så sitter hans huvud på en spik liksom, eller på en påle.
Och att det ska föra liksom Jon Snows liksom, karaktär vidare i någon riktning.
Precis. Så blir det ju inte.
Nej.
Däremot är ju Sam essentiell för Jons karaktärsutveckling ändå. Och överlevnad skulle jag säga. Mm. Om man ser Sams agerande har ju många gånger räddat skinnet på John. Sen är vi fortfarande the jury's out, liksom vad fan Sam kommer göra i vad var poängen med han är, alltså var hans båge kommer sluta. Men det behöver inte föregå det här säsong 7. Ja, ska vi ta det vi kallar pliktrapportering? Se om vi har något som vi inte redan avhandlat om de här två avsnitten. Såklart jättemycket, men man har ju begränsat
tid. Det finns ju hur mycket som helst. Alltså, men kör på.
Ja, men jag kan beta av det lite snabbt så får ni säga vad ni tycker. Farbror Benjen. Benjen Stark. Det här, vi ser han för sista gången på typ... Vad blir det?
Nu 25.
5 år. Alltså han dyker upp i säsong 6 igen.
Ja, nu skulle du fått klämt i din sån här spoiler high här, ja. Kanske liksom. Men det är ju väldigt, det var jag som skrev upp den här för att jag ville att du skulle reda ut det. Är det sista gången nu alltså?
Han rider väl iväg.
Han rider iväg.
Sen på ser ett man uppdrag. Sen ser man den inte igen förrän
för en
2016.
Långt, det är 2011. Långt senare.
Och det är ju en liten specialitet för Game of Thrones.
Ja, en sån här bifigur som man inte lägger märke till och sen så bara dyker den upp 100 år senare, hörde jag på att säga. Men som du brukar säga, 5 år senare, det är, i tv-seriens tid.
Det är ett märkligt sätt att
Men vad tycker
berätta?
Ni om det?
Alltså jag gillar ju att, alltså på något sätt är det så här trevligt att serieskaparna har förtroende för sina tittares och deras uppmärksamhet och liksom sådär. Men sen är det väl ofta så att det inte spelar någon jävla roll liksom.
Men det är också ett ganska stort, självklart verktyg att lösa massa situationer också. Hur ska vi rädda de här som är i knipa? Då går de bara tillbaka sitt birollsgalleri här. Är det någon som har försvunnit? Är det någon som har rott iväg? Ja, men nu kan vi slänga in den.
Ja.
Ja, jag vet inte riktigt om jag saknade Benjen sådär jättemycket. Han var ju rätt träig.
Väldigt träig.
Och det såg man ju särskilt. Det kan inte vara så kul med roll för han som spelar honom. Men han har den där scenen mot Tyrion. Mm. När det är verkligen så här, han står där som en liten stel tråkgubbe medan Tyrion liksom, ja men du vet,
briljerar.
Ja. Så att
Benjen har inte du köper inte Benjen dockan när du är ute på
nej,
affären.
Nej.
Jag vill bara flika in lite snabbt också att Jamies rustning som han har i de här avsnitten, hans vad heter det? Knight's Guard rustning.
Ja, den som Ned tycker är så fin.
Ja. Den är fin. Alltså den är så här vit och den har lite detaljer och grejer utsirad. Inte lika fin som vissa andra av hans rustningar framöver.
Du borde gå i terapi.
Jag ska ge den
du och dina rustningar. Alltså.
7 av 10 städ skulle jag göra. I betyg.
Men det kommer bättre rustningar.
Det gör det. Ja, vi kan ju också nämna att Bran drömmer om 3 ögda korpar. Och den här tjänstekvinnan berättar om White Walkers och the Endless Night, eller vad det, The Long Night.
Det, man kan ju också säga att det är början på en väldigt lång båge att han drömmer om 3 ögda korpar.
Oh ja.
Det ska man också lägga märke till. Sen den här, tror jag att 4:e avsnittet är tillägnat hon som spelar Nan, Old Nan heter hon väl.
Ja, Old Nan, ja.
Hon dog.
Gjorde
hon? Innan det avsnittet han visas.
Shit.
Så,
rest in peace.
Fjärde avsnittet är tillägnat henne av den anledningen. Eller hon som naturligtvis spelar den rollen.
Innan vi blåser i spoilerhajen på riktigt så måste vi snacka lite om cliffhangers. Avsnitt 4 slutar ju med en dundrande cliffhanger i det här världshuset där Caitlin och Tyrion
träffas.
Vad gillar vi cliffhangers?
Ja, alltså både och. Det kan ju bli ett rätt trött om det används för mycket. Men här känns det ändå som att det, ja, men det funkar. Liksom. Man blir inte för irriterad. Det är liksom mer irriterande om det är så här, ja men spoilervarning. Ja, men det som händer Jon Snow där i slutet av säsong 5.
Ja, cliffhanger som är mellan säsonger.
Exakt, när man ska sitta och vänta ett år liksom, på vad det som hände egentligen.
Men varför blir ni så irriterade på det? Varför blir människor så irriterade på det? Jag blir aldrig irriterad på det.
Därför att alltså, det
är, tycker ni att det är slött?
Det känns som ett knep.
Och... Okej.
Okay. Alltså att det är för mycket av liksom bara ett att det är lite trött och lite liksom för uppenbart knep.
Det är lite samma, på samma nivå i berättarteknik som jump scares är i skräckfilmer. Okay. Typ att det bara så här, kommer fram något, så man hoppar till i stolen. Men så är det inget mer med det. Det är liksom en så jävla basic knep, precis som du säger.
Så ni gillar inte cliffhangers med andra ord i tv-serier? Är ni helt galna?
Jag gillar cliffhangers. Men jag kan också...
Vad ska vi med tv-serier till om det inte är cliffhangers?
Jag kan uppleva att det ibland används för mycket. Och i Game of Thrones i synnerhet, där det är nästan varje avsnitt slutar med cliffhanger. Det finns cliffhanger som löper över säsonger, som löper över flera säsonger, som löper över serien. Alltså det är så mycket som blir... Man väntar på att få en upplösning. Och cliffhangers är själva motsatsen till att något får en upplösning. Ja, det är liksom att dra ut det ännu mer.
Jag hör dig, jag vet inte om jag håller med. Men jag hör dig. Men den här cliffhangern i episode 4, den är ju ganska sopig.
Ja.
Man inser ju, vadå, vem tror att Tyrion är illa ute på riktigt? Att de ska döda honom där i värdshuset?
Det är bara en
scen där han står omringad av dragna svärd. Och så vet
fast tror man att han ska döda, tror man inte att hon försöker gripa honom, men ta honom till fånge.
Jo.
Ja, men det är väl en sopig cliffhanger.
Ja.
det är ju inte spännande.
Och det är, om man ska tänka liksom, utifrån den här dåliga Stark politiken
så är det här
är ju riktigt korkat.
Riktigt korkat, verkligen.
Med tanke på att hon har ju liksom stor del av sin familj kvar i King's Landing, som ju kan råka jätteilla ut av att hon
griper
en Lannisters. Mm. Så det är ju, jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, det är, jag håller med. Det är
Det är en bashing av Starks politiska.
Ja, hon har ingen
politiska. Det här riktigt komma liksom.
Hennes agerande kommer ju i förlängningen, alltså ökar ju spänningarna mellan Starks och Lannisters, vilket till slut leder till
men det intressanta är att ni båda är besvikna på Stark, som ändå är någon sorts rättrådiga släkten i den här serien. Ja, och inte på de som faktiskt gör de riktiga illdåden. Det vill säga Lannisters.
Mm.
Det blir bara så här, de är dåliga på politiska spelare. Fuck them, liksom.
Ja, det är lite för att skylla sig själva.
Ja, men Magnus, du kan ju inte... Ja, okej.
Men det är klart att man är Team Stark, men... Det är svårt att vara
men
Team Stark.
Men i innerst inne så håller du på Lannisters från att vara snyggare rustningar.
Jag vill inte gå så långt, men kanske. Hörrni, ska vi blåsa i spoilerhajen?
Ja.
Jag har tyvärr glömt den. Det där var spoilerhajen. Det betyder att vi ska snacka lite saker som har kommit fram om säsong 7 sen senast. Vad fan har kommit fram egentligen, Sandra?
Det är ju inte
du
överdrivet.
Du är ju bara spåkula i den här.
Det är inte överdrivet mycket, men de har tydligen avslöjat två nya skådisar.
Mm-hmm.
Det är någon som heter Joseph Quinn, som är en ung kille som inte har gjort så mycket förutom att vara med i en serie som heter Dickensian. Han ska spela någon figur som heter Conor.
Vad heter den?
Conor
med K.
Jag känner inte igen det här.
Nej, det ska tydligen inte vara någon figur som finns i någon bok eller så. Men det låter ju Conor. Men,
man vet inte ens vad. Det är svårt att säga på namnet var den här personen kommer.
Ja, det är en vildring eller så är det den där.
Det måste ju vara någon. För det är en blek britt.
Ja.
Så det kan ju inte vara någon Dothraki gubbe i alla fall. Nej.
Ja.
Hur gammal är den där?
Oklart. Mm. Men inte över 20 i alla fall. Okay. Så det är en rätt ung.
Kan han vara en ny Targaryen?
Kan det vara det?
Det låter lite...
Conor Targaryen.
Ja.
Det blir mer och mer Conan. Barbarian. The Barbarian. Conor the Targaryen. Ja, det kan vara en sån där drakblodsnisse.
Det var någon till?
Det är en snubbe som heter Paul Ward. Det är inte heller någon jättekänd person. Men han har haft några roller i Vikings och Penny Dreadful. Och de här båda har... det är liksom deras agenter som har skrivit på deras liksom CV att de har varit med nu i att de är med i säsong 7, så det är så folk har fått reda på det.
Intressant.
Så det är liksom, på det sättet är det ju bekräftat ändå, men
med tanke på att den här snubben varit med i Vikings, kan man tänka sig att han kommer vara någon av Euron Greyjoys lakejer?
Det är mycket möjligt.
Låter ju troligt. Men Penny Dreadful, då kan han lika gärna vara ett King's Landing.
Ja,
eller ett spöke.
Oklart, jävligt oklart.
Det är oklart.
Han är ett spöke. Konstig crossover. Det finns lite bröllopsrykten också.
Ja, eller oklart om det blir någon bröllop, men det sägs ju nu när det har funnits liksom spioner inne på inspelningen.
Va?
Såklart det har.
Nej, men de här fansen är ju galna liksom. Ja. De, så enligt fansajter så har de liksom snappat upp att en av grejerna som kommer hända i nästa säsong är att Euron Greyjoy, vår favorit, vår dansk favorit, att han kommer på något sätt teama upp med Cersei.
Ja, såklart.
Och det är väl en rätt rimlig utveckling ändå.
Det låter som att det är väldigt möjligt.
För Cersei är ju rätt ensam. Nu när hon har sprängt upp allt.
Och hon har en stor flotta på väg mot sig med Daenerys och folk.
Jag visste att han, Euron Greyjoy, skulle sätta käppar i hjulet på hela skiten, som man blir väldigt irriterad på honom.
Superirriterad redan är jag faktiskt.
Ja.
Och det är ett år kvar.
Till. Det är ett år kvar på till att bygga sin aggression mot honom. Jag tycker det låter som en logisk fan-teori. Men varför ströks den? Hade vi inte här att hur hela serien slutar?
Ja, det var också en av de där som...
Den blev jag väldigt lycklig av. Jag fick ju vara lycklig här. Det stod ju i manuset flera timmar innan vi kom hit.
Absolut, men jag kan ta den också.
Vad är det här kategori superrykte-teori hittar på?
Ja, men...
jag tror inte.
Någon har skrivit på ett forum.
Nej, men det är väl de här. De har ju haft... Det är ju läckt ut bilder från inspelningsplatser och inspelningar och sådär. Och då en av de här grejerna som kommit fram där skulle vara att den tredje av George R. Martins holy shit-avslöjanden. För det var ju snack om att han hade liksom, han har inte skrivit klart serien. Nej. Men han hade ändå gett tre stycken holy shit-avslöjanden till skaparna. Och att då ska ju ett ha varit Stannis lilla brasa. Och ett annat ska ha varit Hodors namn, hur det kom till.
Just det.
Och då att det tredje ska vara vem som vinner hela spelet.
Okej. Okay. Ja. Och då enligt det här
känns ju som någon så här super, jag vet inte om man ens vill veta det här. Liksom, så att
nej, det vill man inte. Alltså vid det här laget...
Jag tror att det här är så osannolikt, men jag älskar att höra det.
Ja,
kan
men
du inte bara,
att
kan du inte bara sjunga ut?
Att det kommer vara White Walkers som vinner, att
ja!
Nattkungen kommer sitta där på tronen.
Ja! Ja! Så hade jag avslutat när jag var George R. R. Martin.
Ja.
Det känns ju som den vänt, om man ska twista till slutet, känns det som den väntade twisten. Att den onda vann. Wow,
ja, men... inte ens en människa utan ett monster.
Ja, men det är liksom, på ett sätt så är det logiskt, för att George R. R. Martin har väl någon slags så här, naturintresse och så.
Ja.
Nej, men alltså, nu låter det helt obegripligt här, men alltså att medan människorna håller på att fightas mellan varann, så är den riktiga liksom kampen är liksom större. Det är liksom det här klimathotet, alltså något sånt där, och det liksom symboliseras av de här White Walkers.
Ja, just det.
Som till slut kommer liksom
skölja över hela civilisationen.
Precis.
Det finns också en fan-teori att hela serien slutar med att muren rasar. Det som vi trodde skulle ske efter säsong 6.
Att det slutar med det?
Ja. Det snackar vi cliffhanger. De står där och tittar och så rasar muren och så är allting slut.
Ja.
Lite som Tre Kronor där, som jag tagit upp tidigare, tror jag.
Just det, vad var det, bomben?
Ja, hela liksom stan exploderar. Det är slut av Tre Kronor.
Ja.
Den gamla såpan.
Var det inte någon sån såpa där det var, de blev kidnappade av aliens också? Ja, skitsamma. Nog om det. Har vi något mer att rapportera? Det finns lite regissörs namn som har släppts, va?
Ja, precis.
Och där kan man notera att Battle of the Bastards-regissören Miguel Sapochnik
snyggt,
inte finns med under säsong 7 i alla fall.
Nej, och det, han har ju gjort alla stora krigsscener mer eller mindre.
Mm.
Och så då har man ju spekulerat man ju såklart i om det kanske inte kommer vara några stora krigsscener i alla fall i säsong 7. Att men sen har man ju inte sagt säsong 8 kan han ju komma tillbaka.
Sant.
Sen vet jag inte om han är den enda som kan göra krigs. Han kanske blev helt knäckt av den här Battle of the Bastards.
Han var aldrig mer.
Nej.
Nej, man kan ju förstå honom.
med de djupa orden kanske vi säger tack och hej.
Ja, det tycker jag.
Ja, vi kan väl säga först att man kan påminna folk om att kontakta oss.
Ja, just det. Hörrni, kontakta oss. tronspelet@aftonbladet.se. Hashtagga tronspelet i de flesta sociala medier. Eller ring jourtelefonen 08-725-2357.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.